Ni säger 4 månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Det är Jesus som säger det i Johannes evangeliet kapitel 4 och vers 35. Och i den här texten så begriper inte Jesu lärjungar att det är skördetider. Och Jesus behöver uppmana dem att lyfta blicken och se att fälten har vitnat till skörd. Att se det som Gud faktiskt har på gång, som man inte riktigt räknar med. Och det skulle jag vilja försöka göra den här predikan. Att hjälpa oss att få lyfta blicken och se det som Gud har på gång. Så mitt tema är helt enkelt lyft blicken. Och jag ska dela med mig av en del saker som jag och andra har upplevt av att som Gud kanske har på gång. Och det får ju självklart prövas. Men vet du, det är så att det inte bara är så att Gud har någonting på gång. Han är redan igång i vårt land. Inte minst bland unga människor, det har vi hört den senaste tiden. Och jag ska ge några axplock ur undersökningar och vittnesbörd kring detta. I somras så kom SOM-undersökningen som undersöker vad svenskar tror på när det gäller vad de tror och, vad de vill när det gäller livet och vad de tycker om livet. Och när det gäller religion så har man ställt 3 frågor. Man har ställt frågan om gudstjänstbesök, om Gud och tro på Gud och om bön till Gud. De frågorna har man ställt. Det här är en undersökning som har pågått i många år. Och under flera decennier så har de här siffrorna på när det gäller gudstjänstbesök, när det gäller tro på Gud och bön till Gud, så har de gått neråt. Det vet vi ju, det är sekularisering. Men de senaste 3 åren visar undersökningen som kom i somras, så har det planats ut. Och jag tog del av hörde om den här undersökningen från Joel Halldorf. Och hans slutsats, han är kyrkohistoriker och han har skrivit en del om sekularisering. Och så hans slutsats är att sekulariseringen har brytits i och med att det är tecken på det. Det är inte så att gudstjänst, liksom antal människor som går på gudstjänst och tror på Gud och ber till Gud, att det sjunker, utan det har planat ut. Så det är inte sekularisering på samma sätt längre. Men så säger den här undersökningen något intressant. När det gäller 16-24-åringar så planar inte siffrorna ut längre när det gäller de här 3, utan de ökar. Det ökar bland unga när det gäller tro på Gud, när det gäller gudstjänstbesök, när det gäller bön till Gud. Är det ett tecken på någonting? I en artikel från 21 januari i tidningen Världen idag så säger Ny Generation som jobbar med kristna skolgrupper. Då säger de att de har haft en ökning. De hade 123 skolgrupper under 2021. Och under 2024 så har man startat upp 162 grupper. Jag är lite osäker på om det betyder att det har varit 162 nya grupper eller om det är 162 som man har kommit upp till. Men det är i alla fall en ökning och säger någonting. Och då är det ju så att det är ju ungdomarna själva som startar de här grupperna för att de vill ta Jesus till sin skola och för att de vill stärkas i sin tro. Och i samma artikel så säger Alpha Youth som jobbar med ungdomsalfa. De säger att de aldrig haft så här många registrerade alfakurser för ungdomar. Och man såg i september 2025 en 83-procentig ökning jämfört med året innan. Vad är det som händer? I en artikel i tidningen Dagen från 31 oktober 2025 så presenterades tidningen Dagens årliga pastorsenkät där 424 frikyrkopastorer från olika samfund har svarat, och det är på många olika frågor. Men på frågan om man märker av någon Jesus-trend bland unga så svarar 3 av 4 pastorer att de i olika grad märker av det. 12% svarar ja i hög grad och 63% ja i viss mån. Och i samma artikel, för det delades med lite olika vittnesbörd och så också vad som hände, inte bara statistik. Och i samma artikel så berättas det om Vetlanda missionsförsamling, det är inte så långt ifrån oss. Hur ett 30-tal ungdomar från 2022 har kommit till tro på Jesus och blivit medlemmar i församlingen. Och det sista vittnesbördet, exemplet jag nämner här, även om det finns fler. Så i dagens tidning, i dagens podd Dagen dokumentär, så berättas det i ett avsnitt från 23 juni 2025. Om det som Gud gör i Svenska kyrkan i Falkenberg. Där berättas det, och de intervjuar Marcus Leandersson, som i slutet av våren 2025 läser i Bibeln Apostlagärningarna 10 om hur 3 män knackar på hos Petrus. Och de är sända av Cornelius som är en hedning, en icke-jude. Och han i sin tur har fått änglabesök. Och han får veta att han ska skicka efter Petrus. Petrus kommer, han berättar om Jesus, och Cornelius hushåll kommer till tro på Jesus. Den här texten om 3 män som knackar på läser Marcus Leandersson. Och vad händer strax därefter? 3 unga män knackar på hos honom. Och så säger de att de har fått möta Jesus och de vill veta mer. Och då visade det sig att de via sociala medier, och kanske var det genom någon låt och sådär, så fick de ingivelsen att ta emot Jesus i sitt liv. De fick möta helig ande direkt på ett känslosamt sätt. Och sen så söker de upp Marcus Leandersson för att de vill veta mer. Och just Svenska kyrkan i Falkenberg har fått uppleva på flera sätt att andra unga människor har sökt upp dem. Antingen så har de haft ett intresse av att få lära sig mer om kristen tro, eller så har de fått ett möte med Jesus. Eller fått uppleva Guds kärlek och närhet. Och som jag sa, det här är bara några axplock av undersökningar och vittnesbörd. Vad Gud har gjort den senaste tiden, inte minst bland unga. Och vi ska ju vara försiktiga att dra för snabba växlar av det här. Men onekligen verkar det som att Gud gör någonting nytt i vårt land. Och jag tänker på ett bibelord utifrån det. Jesaja kapitel 43 och vers 18-21. Där det står så här. Men glöm det som förut var. Tänk inte på det förgångna. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan. Märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen. Stigar i ödemarken. Vilda djur, schakal och struts ska prisa mig. För att jag frambringar vatten i öknen. Floder i ödemarken. Så att mitt folk, det utvalda, får dricka. Det folk som jag har skapat åt mig, de ska sjunga mitt lov. När jag i november var på Evangeliska Frikyrkans pastorskonferens så hade man just det här temat som jag har idag. Så jag är lite inspirerad av det. Lyft blicken. Och det var utifrån de här rapporter och vittnesbörd som man har hört. Och då predikade bland annat Marcus Sand, som jobbar på Sverigeprogrammet i Evangeliska Frikyrkan. Och han predikade över de här texterna som jag också har läst. Och han menade utifrån detta, lite det jag är inne på här också, att det är en ny tid. Det är inte en ökenperiod längre. Och i den här texten som jag började med från Johannes evangeliet kapitel 4 och 35, så verkar ju lärjungarna mena att nej, men det är 4 månader kvar till skördetiden. Men Jesus säger, det här är här och nu. Och så utmanade Markus oss med att Men är vi på samma sätt? Att vi tänker att det är inte en skördetid. Vi är inte i den här tiden, det är ingen ny tid. Och så är tiderna förändrade, fast vi inte märker det. Och att vi kanske tänker och agerar som att vi lever i öknen. Att vi är kvar i en supersekulariserad Sverige. Men så kanske tiden har börjat förändra och vi behöver förändra vårt sätt att tänka och agera. Kan det vara så? Om det stämmer det här med, som undersökningen visar, att Sverige kanske inte är lika sekulariserat längre och de här vittnesbörden säger, då kanske vi inte ska tänka och leva på samma sätt som vi gjort innan. Ett bra tag så har man ju pratat om att människor, ja men för många människor är det ingen V-omvändelse längre. Från mörker till ljus, en snabb omvändelse, utan det är mer en U-omvändelse, en längre process. Men tänk om vi är i en ny tid då det faktiskt kan bli vanligare med V-omvändelser. Då behöver vi tänka och agera på ett annat sätt. Vi har ju länge pratat om att det är den personliga relationen som är väldigt viktig, avgörande för att människor ska komma till tro. Man ska presentera Jesus en och en. Och det tror jag kan stämma för många fortfarande. Men tänk om tiderna förändrade. Att vi nu kanske inte, när vi fiskar människor, inte behöver använda kastspö. Utan fler kanske kan komma till tro på en gång och vi kan behöva använda fiskenät istället. Går vi omkring med ökensand på våra kläder, vi kanske behöver borsta av dem och se att någonting nytt har hänt. När jag kom hit till Mariannelund så hörde jag det kunde berättas om att ja men, folk är stängda här. Man är inte så öppen för Jesus. Man är inte så intresserad. Och det kanske har stämt. Men tänk om tiden har ändrats och det inte stämmer helt och hållet. Det kanske stämmer på vissa, men fler kanske är öppna. Och då kan vi behöva ändra vårt sätt att tänka och agera. Så Jesus, han utmanar oss. Lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Men om vi nu då är inne i en mer skördetid, kommer allt bli frid och fröjd då? Nej, jag tror att det kan bli väldigt utmanande faktiskt. I den här texten i Johannes evangeliet kapitel 4, när Jesus talar om skörd, så syftar han förmodligen på det som beskrivs sen i vers 39-42. Då får vi förstå att den skörd han förmodligen syftade på, som lärjungarna inte såg framför sig, som de inte räknade med, det var att samarierna kom till tro. Jesus hade innan talat med den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Och hon berättar om Jesus och de kommer till tro på honom. Och jag kan förstå att lärjungarna kanske inte räknade med den skörden. För det var väldigt utmanande för dem. De var judar och judarna avskydde samarierna. Så nog kan det nog utmana med skördetider ändå. Och när jag har hört folk be och prata om skörd och om väckelse så kan jag uppleva att ibland har vi en ganska romantisk bild av väckelse och skördetid. Ibland tenderar det att snarare handla om att man tänker att allt ska bli bra och allt ska bli som vi önskar. Men när jag läser Bibeln så undrar jag om det inte är så att väckelsen kommer störa och lukta mycket mer än vad vi är bekväma med. Och utmana oss att få välkomna och göra plats för människor. På EFKs pastorskonferens så fick vi också del av en profetia som en ung slovakisk deltagare hade gett till den svenska gruppen på Lausanne-konferensen Europe, Lausanne Europe i Valencia. Ett budskap som kan vara till svensk kristenhet. Och jag delade den här i predikan före jul, som du vill ha liksom detaljerna kring det, och jag gav ett försök till en tolkning så kan du gå tillbaka och lyssna på det. Jag ska bara ge en kort kommentar till detta. Men både Mitt försök till tolkning och profetian får ju självklart prövas. Ni får fundera, kan det här vara från Gud? Om det inträffar är det ju ett tecken. Om det inte inträffar så är det ju också ett tecken att det kanske inte är från Gud. Men så här går den. Jag ser ett bord med en massa mat. Vi sitter vid bordet och det finns platser kvar. Men det finns inga stolar att sitta på. De unga frågar om de får ställa fram stolar och ber om hjälp att göra det. Maten behöver bytas ut och vi måste vara okej med det. Väckelsen kommer men kyrkan är inte förberedd. Vi måste göra plats. En lång rad med händer sträcks ut och håller i varandra. Vi håller fast vid dem som har tappat eller håller på att tappa tron. Vi håller kvar dem och genom det så räddar vi också människor från andlig svält. Om vi får tro den här profetian så verkar det som att Gud har någonting på gång. Människor kanske börjar komma till våra kyrkor. Och då utmanas vi om att göra plats. Det verkar finnas plats, men vi behöver ställa fram stolar. Vi måste behöver ge människor utrymmet. Och det verkar som att den unga generationen frågar om de får hjälpa till. Och då tror jag utmaningen ligger i att vi behöver ge dem utrymme till att få hjälpa till också. Och sen handlar det om maten som behöver bytas ut. Den andliga maten. Jag tror det handlar om att budskapet behöver förpackas i ny förpackning som funkar för den här tiden. Budskapet om Jesus, Guds ord, det behöver förpackas för vår tid. Så om många människor kommer komma till tro, kommer komma till vår församling, så är ju frågan, ger vi dem utrymme, ger vi dem plats för det? Även människor som vi kan ha lite svårt för. För jag tror inte Gud kommer fråga hela tiden om han får sända den och sända den. Utan han sänder och vår uppgift är att göra plats. Jag tänker avsluta den här predikan genom att dela två saker som jag själv har fått uppleva. Som Gud kanske har på gång i Mariannelund och vår församling. Och så får du pröva detta också då, såklart. Och de här har jag också berättat innan. Ibland behöver vi lite påminnelser och så. I somras innan jag skulle börja jobbet igen så upplevde jag att Gud ville säga någonting inför min tjänst och så. Och jag gick, jag tänker med benen, så jag gick en bönepromenad. Och så kom jag till Hässleby gård och så fick jag se den här Mariannelundsskylten. Mina ögon fastnade på den trasiga soppskålen som finns där. Emils trasiga soppskål. Och på andra sidan är det ju när Emil har soppskålen på huvudet. Och då tänkte jag på att i Emil-berättelserna så finns ju doktorn faktiskt i Mariannelund. Där vi är. Och jag tänkte på att det faktiskt var i Mariannelund som Emil blev befriad från den här jobbiga soppskålen som skymde sikten för honom. Och då upplevde jag att Gud sa att han vill komma med helande och befrielse till Mariannelund. Tänk om det är sant. Vad behöver vi göra för att göra det möjligt? Vad behöver vi göra för att vara förberedda på det? Det tror jag kan innebära att vi i församlingen kan få uppleva detta. Men det kan också innebära att det kan komma människor som behöver både befrielse och helande. Och vi kommer få utmanas att få förmedla detta. Och om det stämmer att Gud har någonting på gång så behöver olika gåvor och tjänster vara i funktion. Och då kommer jag till den sista grejen jag vill dela. Precis innan jag började min tjänst här i Centrumkyrkan i augusti 2024 så läste jag, för jag har det som en daglig bibelläsning, att jag bland annat läser i The Message bibelversion. Och i min dagliga bibelläsning någon dag innan jag skulle börja tjänsten här så läste jag i första krönikeboken kapitel 28. Och det talade till mig Och jag tror också att det är något som Gud vill säga också till Centrumkyrkan. Och jag har delat det här tidigare också. Och det handlar om David. Han är i slutet av sitt liv. Och han har förberett för tempelbygget. Men han fick inte, även om han hade velat det, fick han inte bygga templet. Utan det är hans son Salomo som ska göra det. Så nu berättar David om vad han har förberett inför tempelbygget. Det berättar han till Salomo. Och kanske är det ord till oss också. Då står det så här. Alla prästerna och leviterna bistår dig. Skickliga hantverkare och konstnärer av alla dess slag bara väntar på att få sätta igång. Både vanligt folk och deras ledare är på hugget. Du behöver bara säga ett ord. I första Korinthierbrevet kapitel 3 så beskrivs församlingen som Guds tempel. Så jag tänker när det handlar om tempelbygget så tror jag snarare för oss handlar det om att bygga Guds församling, att bygga Guds rike. Och här nämndes präster. Jag tänker i vårt sammanhang så kanske betyder alla de här före detta pastorerna som vi har här. Jag har tappat räkningen. Hur många är det egentligen som har varit i någon slags församlingstjänst? Jag tror nästan det är över 15, det är många i alla fall. Bibellärare, teologer. Det kanske man kan tolka in när det gäller det här med prästerna. Och det stod att de bistod i tempelbyggandet. Är du som känner dig i den kategorin beredd att bistå i tempelbyggandet? Alltså att bygga Guds församling, bygga Guds rike. Det var några andra som var med och bistod. Det var leviterna som skulle vara med. Leviterna, de var som allt i allo i templet kan man säga. De var lovsångsledare, de var dörrvakter, de hade praktiska tjänster. Så jag tänker man kan tolka in du som är lovsångsledare, du som hjälper till praktiskt, kanske i det tysta, en tjänare. Du som är med i servicegrupp, du som är mötesvärd. Är du beredd att bistå för byggandet av Guds församling och Guds rike? Och så nämns skickliga hantverkare som bara väntar på att få sätta igång. Jag tycker nog att vi har upplevt det den senaste tiden att våra hantverkare har satt igång. Vi har renoverat en hel del här. Så att de har varit på hugget. Men är ni fortfarande ivriga att få bygga? Och då tänker jag, självklart handlar det om lokalen för det är era gåvor. Men ytterst sett handlar det om att bygga Guds församling och Guds rike. Och så nämns det konstnärer som också väntar på att få sätta igång. Det handlar nog om dig som kanske en konstnärssjäl. Du som målar tavlor eller skulptör kanske, författare, skriver musik. Är kreativ på olika sätt. Det kanske är när det gäller datorer, sociala medier. Kreativitet kan ju vara på många olika sätt. Väntar du att få sätta igång? Din gåva behövs också. Jag tror att de kreativa gåvorna skulle kunna användas mycket mer i vår församling för Guds rike och byggandet av församlingen. Och så till slut så står det om ledare, och jag älskar formuleringen, vanligt folk. Jag tror alla inkluderar det här faktiskt, måste man säga. Om att de är på hugget att få bygga. Så du som är vanligt folk, du som är ledare, är du på hugget att få bygga Guds församling? Att få bygga Guds rike? Om du inte är det, om du inte är på hugget, om du inte väntar på att få sätta igång, om du inte vill bistå, så tror jag att Gud utmanar dig. Att faktiskt få ta upp hammaren eller vad man ska kalla det och få börja bygga. Och så står det också att de här människorna bara väntar på ett ord. Jag tycker det är en uppmuntrande formulering. Och kanske en uppmuntran till dig som är med i, är ansvarig för en grupp eller för ett råd och känner det är så svårt att få tag på folk. Det är ingen som ställer upp. Men kanske är det, finns det folk som bara väntar på ett ord, bara väntar på en fråga, bara väntar på en uppmuntran, bara väntar på att jag tror du skulle passa för den här uppgiften. Att du bara ska få peka ut den personen. Så kanske folk vill vara med och bygga. Och vi får be Gud vägleda oss att hitta de här människorna. Så jag tror att Gud gör något nytt i vårt land. Att han har stora saker på gång även i vår lilla håla Mariannelund, om man får säga så. Och vi utmanas att vara beredda på det. Att göra plats för dem som kommer. Och att också ändra vårt sätt att tänka och agera utifrån den nya tid som vi kanske är i. Och vi uppmanas att arbeta för detta och Guds rikes utbredande genom att använda just våra gåvor och den tjänst som vi är kallade till. Låt oss be. Jag tackar dig Herre att du vill kalla oss alla till tjänst. Tack för att du har någonting på gång. Jag vill tro det. Jag vill tro att du gör någonting i vårt land och att du vill fortsätta göra. Att du vill komma med helande och befrielse. Tack för att du är doktorn i Mariannelund. Så du vill komma med helande och befrielse här. Och använd oss till det. Och hjälp oss ta emot alla som du sänder. Hjälp oss göra plats för alla människor som kommer. Även om det kan vara människor vi har svårt för. Och låt det ske det som du vill göra. Låt det ske. Kom med ditt rike och använd oss. I Jesu namn. Amen.